Men vilken glädje att få vara här. Tycker ni att det är roligt att få vara här? Ja. Tänk att vi är här. Och det var ju fantastiskt, Andrew Crouch. Och så sjunger Sandra en Andrew Crouch-låt, det första hon gör. Tack, tack Jesus, som är Andrew Crouch i original på engelska. Så det kan bli. Ja, jag satt och funderade på vem jag har hälsat på som jag kan skryta om, men jag kom inte på någon. Jag hälsade ju på Lars Åke här faktiskt innan, så att jag tror aldrig vi tog i hand. Det blev en kram. Ja. Hur är det? Joakim Ling heter jag och Sandra, min fru, som ju är härifrån. Och vilken Guds nåd att ni fostrade henne i församlingen här, så att jag kunde få en så fantastisk fru. Det är jag enormt tacksam för. Så att den här församlingen här i Bollsta, den ligger mig varmt om hjärtat på så många sätt. Och därför är det en glädje att få vara här och få dela Guds ord. Ibland så får vi frågan, och då säger jag, ni får fråga hur många gånger ni vill. Jag kommer aldrig säga jag vill predika, men frågan är, så säger jag ja. Så är det. Jag tänkte så här att idag ska vi ta det från början. På ett sätt kan man säga att det blir en ganska basic predikan, men jag tänker att vi behöver påminna oss om det enkla budskapet om Jesus, om frälsningen, att det finns syndernas förlåtelse, att det finns nåd. Därför att det är det som gör att vi kan gå med raka ryggar. Att det finns nåd. Och jag såg att ni hade en fin liten lapp där ute på hyllan, där det stod lite om frälsningen. Och jag tror att åtminstone tre av de här bibelorna kommer jag säkert läsa idag. Så är det. Men vi kan börja i första Mosebok. Första Mosebok och den 26:e versen. Första Mosebok och 26:e versen. Gud sa: vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Här har nu Gud skapat, och han har hållit på, och han är inne på den 6:e dagen. Och då drar han till med kronan på verket. Han skapar Guds avbild. Är det, eller bara kanske? Ska se om vi... Vi testar den här istället. Och han har skapat himmel och jord, han har skapat vatten, och han har varit närvarande i sin skapelse. Guds ande som svävar över vattnet. Och så skapar han människan, och så säger han ju någonting unikt om människan. Låt oss göra människan till vår avbild. Ni vet när biologer går in och kollar i DNA-stegar och annat och biologin och allt det där, så är vi människor rätt lika många andra djur. Det finns ju de som tänker att vi är så lika så att vi måste ju egentligen härstamma ifrån djuren. Och man hittar liksom apor som vi är otroligt lika, och till och med i beteenden kan man hitta liksom att det finns, ja, de är liksom sådär. Och ni vet, man har ju till och med försökt att få in grisorgan och operera in i människor. Jag tror man har lyckats i en del tillfällen med. Och få det då att fungera, för att vi är så lika i biologin. Men ändå så helt unika är vi människor. Därför att vi är de enda som är skapade till Guds avbild. Du är helt unik. Du är skapad att vara lik Gud. När vi läser sen i kapitel 2 så får vi liksom den här lite förlängda versionen, eller den extended version utav skapelsen. Ni vet, när man har tittat igenom filmen på DVD:n där. Ni kanske inte tittar på DVD längre, men vi gör det hemma ibland fortfarande. Och så finns det lite så här extra material. Då får man liksom reda på lite bakgrundsfakta och sådär. Och när man läser kapitel 2 så får man lite mer reda på hur det gick till egentligen. Hur Gud formade mannen utav jord. Och så böjde Gud sig ner och så blåste han in sin ande i människan. Tänk att Guds ande bor i dig. Guds ande. Du är så dyrbar för Gud. Den här världen gör allt för att jämföra oss och säga att vi inte är något bättre än några andra djur här. Ni vet, och ibland så när man blir man ju nästan häpen över att djurskyddet är nästan större för kossor och kreatur och vad det är än för våra äldre. Visst är det märkligt? Men Bibeln säger att vi människor är helt unika. Vårt värde står så mycket högre. Så mycket högre. Guds avbild med Guds ande ingjuten i oss. Och så lever de där i härlig symbios, människa och Gud. Och vi får intrycket av att på kvällarna så kommer Gud och går där i trädgården. Och så umgås de. Vi är skapade till Guds avbild. Gud skapade inte dig eller oss människor för att han behövde sällskap. Det är en viktig poäng. Gud var inte ensam. Därför att Gud är till sitt väsen gemenskap. Fader, ande och son. De hänger ihop. Gud är gemenskap. Det är därför man säger att Gud är kärlek. Står det i Bibeln. Kärlek kräver gemenskap. Och Gud är det till sitt väsen. Så Gud skapade inte människan för att han var ensam. För att han behövde någon att liksom slösa sin kärlek på. Eller liksom sådär. Ibland har jag hört sådana här liksom lite... Och någonstans kanske vi får erkänna att det är lite av ett mysterium. Det här varför. Vi kan ha teorier om det och det är helt okej. Men vi måste nog erkänna att ändå till syvende och sist är ett litet mysterium om varför Gud skapade. Men han gjorde det. För att han ville. Men varför han ville. Men han ville. Låt oss göra människa. Och så bjuder Gud in till den här gemenskapen som redan är fullkomlig. Så bjuder han in oss människor i den. Och så umgås de där i Edens lustgård. Och har det riktigt gott. Du vet, där var det alltid fina dagar. Jag satt och tänkte på när du pratade om sommaren här. När man kommer fråga, sen kommer ni ihåg sommaren 2024? Ja, jag minns den väl. Det var den 13 juli, en lördag. Det var sommaren, sen var den färdig. Här får vi väl tro att vi får några fina dagar till. Men igår kändes det så. Nu är det sommar. Och sen kom man idag igen. Så ja, nu är det lite sådär igen. Så där hade de det, jämnt. Men tills en kväll när Gud kommer och går. Och du vet, jag tror att vi kan känna igen oss. Där vi kliver in i ett rum och så kan vi känna det har hänt någonting. Det känns i atmosfären direkt. Man upplever liksom. Vad är det frågan om? Och det kan vi känna så. Kan du bara ana hur Gud kände. När han kliver in i trädgården. Den där kvällen. För det var ju så. Att ormen. Djävulen själv. Lurade människan. För Gud hade ju sagt att ni får äta av allting i den här trädgården. Och så han har ju satt ett sånt fantastiskt träd där i trädgården. Livets träd. Tänk att de kunde få äta livets frukt. Som vi någonstans anar. Gav ett evigt liv. Men det finns ett träd, sa han. Kunskapens träd. På gott och ont. Det får ni inte äta. Gör ni det så kommer ni döden dö. Inte så som vi kanske tänker att det var giftigt och äter du det så faller du ner och dör. Som du går och plockar fel svamp i skogen och så får du matförgiftning och så. Inte på det sättet dö. Utan den döden på relationen mellan dig och Gud. Att relationen till Gud dör. Och det som egentligen är livet själv, Gud. Den brustenheten, den döden träder in i samma stund som synden kommer och skiljer människan från Gud. Den här kvällen så upptäcker Gud att det är precis som människan har gjort. Och med synden så kommer också denna ständiga flod av bortförklaringar. Vad har du gjort? Nej, det var inte jag, det var hon. Ja, vad har du gjort? Nej, det var inte jag, det var ormen. Men vet du, det stora med oss människor, det riktigt stora egentligen på ett sätt, kan låta konstigt, men det är ju att vi faktiskt behöver stå till svars för våra handlingar, för vad vi gör. Vi kan aldrig ställa de kraven på djuren. På det sättet. Ett djur kan inte synda. Ett djur kan inte bryta mot Guds bud. Men vi människor kan det. Och någonstans så är det som att människan i den där stunden tänkte, jag kan själv. Detta märkliga som varenda förälder sen har fått kämpa med. Sina barn som kan själv. Ja, men minsann kan de själv. Ja, men det kanske går bättre. Nej, jag kan själv. Och så märker vi det där. Som finns i oss. Och ska vi vara helt ärliga så avtar ju inte det med åldern alla gånger. Vi kan vara ganska envisa, tror jag, de flesta av oss. Att vi ska fixa det här själva. Men du kan väl be om hjälp. Ring om det är något. Nej, jag kan själv. Det här ska jag väl fixa. Så är det som att den största synden egentligen är att man tappar tron på Gud. Tron på att Gud vill hjälpa mig. Tron på att Gud finns för mig. Tron på att jag behöver ge mitt liv till Gud. I Johannes 16 så säger Jesus att när anden kommer så ska han överbevisa världen om synd, dom och rättfärdighet. Och så säger han om synden. Att de inte tror på mig. Synd, att de inte tror på mig. Det är egentligen själva ursynden. Att de tappar tilliten till Gud. Det han har sagt. Det han vill göra. Det är som att det är syndens väsen på något sätt. När Gud har sagt, gör det här. Nej, det vet jag inte. Gör inte det här. Jo, så farligt är det väl inte. Och sen en dag har vi fått kämpa med den där synden. Hur det är så behöver Gud ta action. För vi förstår när vi läser genom Bibeln sen att Gud kan inte ha med synd att göra. Gud är till sitt väsen syndfri. Han är helig. När synd kommer nära Gud så förtär synden. Vi läser genom Gamla testamentet om människor som slarvar inför Guds ansikte. Som slarvar inför Guds tron. Och i flera tillfällen så bara dör människor. Förtärs utav eld eller faller ner döda eller vad det nu är. Otäcka grejer. Men det går liksom inte att komma för nära Gud med synd. Och det där är inte ett problem bara för oss människor. Det där märker vi genom Bibeln är ett problem för Gud. Därför att Gud älskar ju människor. Människan. Och han har bjudit in henne till sin gemenskap. Han vill ju vara nära människan. Men kan inte komma nära människan, för synden gör att kommer jag för nära så fördärvar jag människan. Och Gud behöver hantera detta så varsamt. Så redan den där dagen när han förvisar människorna ut ur lustgården, så gör han det med ett löfte. Första Mosebok 3 och den 15 versen. Jag ska väcka fiendeskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Jag tänker att när Gud säger det här så är det nog lite av ett mysterium för de som hör det. Vi som kan läsa det, hur ska jag uttrycka det, baklänges, eller som liksom vet allt om korset, eller allt, men vi vet om korset och vi vet om Jesus, så förstår vi det är Jesus som han pratar. Det ska komma en som ska krossa ormens huvud. Det Gud säger, det är att nu har det gått sönder, men jag ska fixa det här. Men jag behöver tid. Det är egentligen det Gud säger. Jag lovar, jag ska fixa det här, men jag behöver tid. Och så börjar vi vandra genom Gamla testamentet. Hur Gud utväljer Abraham, hur Gud utväljer ett folk, hur Gud ger dem ett ord, hur Gud ger dem bakgrund och allting, så att när Jesus väl kliver in så har Gud förberett en plats där han kan kliva in i historien och bli människa. Tänk att Gud blev som en av oss. Jesus blir människa. Som dig. Vi vill säga att Jesus, han har prövats på alla sätt. När du går igenom tuffa passager och tänker det finns ingen som förstår mig, ingen vet hur jag har det, så kanske det är sant, nästan. Det finns en. Jesus. Han vet precis. Han vet precis hur du har det. Han har prövats på alla sätt. Med den skillnaden att han hela tiden var utan synd. Han levde det livet som vi var skapade till. Ett syndfritt liv. Och det märkliga är att när han slutar sitt liv som en, inom citationstecken, vanlig människa, så slutar det med att Gud gör honom ett med synden. Han låter all den synd, allt det orättfärdigheten, sjukdomar, alla syndens konsekvenser, allt detta hemska som finns i vår värld. En del säger att de har svårt att tro på Gud när de tittar ut över världen och säger att det är så mycket elände. Men på något sätt så tänker jag att det säger väl väldigt lite om Gud. Det säger väldigt mycket om synden. Det säger väldigt mycket om den onde. Som har en enda agenda. Som vill fördärva, slakta, förgöra. Fördärva allting som Gud har skapat gott. Det vill han fördärva. Vrida om. Det är hans enda agenda. Varenda morgon han kliver upp sig, vad kan jag fördärva idag? Vad kan jag slå in kila mellan människor idag? Vad kan jag slå in? Men Gud har en annan plan. En upprättelse för den här världen. Gud har en upprättelseplan för den här världen. Jesus. Och vi vet att en dag så kommer Jesus. Han har sagt det. Jag kommer tillbaka. Och då ska han sätta ner sina fötter på Olivberget. Och det är som att han riktigt sätter ner foten och säger nu är det slut på ondskan. Men någonstans så ligger det där i hela, liksom genom hela Bibeln. Ge det tid. Det behövs tid. Vi kan liksom tycka, varför gör du inte bara det nu? Varför Men vi anar att någonstans så är synden kanske ett större problem än vad vi har förstått. Gud behöver hantera det varsamt. Gud behöver hantera det varsamt. För att du och jag inte ska förgås. För att han är så mån om dig. Att du inte ska gå sönder. Att du ska bli bevarad. Om vi läser något kapitel framåt så läser vi om Kain och Abel. De två första människorna som föddes naturligt på den här jorden. Barn till Eva och Adam, de första människorna. Och så läser vi. Vi kan väl läsa någon vers där i alla fall. Vi kan läsa från vers 3 tror jag det står där. En gång frambar Kain en offergåva till Herren av markens gröda. Abel frambar också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda djuren i sin jord. Herren såg med välvilja på Abel och hans gåva, men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred. Han sänkte sin blick. Herren sa till Kain, varför är du vred? Och varför sänker du blicken? Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken. Men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Man kan ju tycka, man läser det lite så där snabbt, att det är lite märkligt. Varför tyckte Gud om Abels offer mer än Kains? Men någonstans anar man, när man läser om Abels offer, så står det att Abel tog det finaste han hade. De fetaste delarna. Det bästa. Och så gav han det till Gud. Och när man läser det så anar man att Kain, han kanske inte riktigt gav det bästa. Han förstod någonstans, Kain, att ja, men Gud ska nog ha sitt också. Men det var som att Gud fick resterna. Inte vet jag, han odlar ju. Det kanske var blasten eller det som han själv inte ville ha. Eller de här morötterna som aldrig hamnar i butiken. Det är ju bara de perfekta som hamnar i butiken och de andra sorteras bort. Liksom. Jag vet inte vad det var som Kain egentligen gav. Men någonstans anar vi att det var inte det finaste. Men Abel gav det finaste. Det bästa. Det första. När du ger ditt tionde till församlingen. Så är det det första. Det är det bästa. Och det säger egentligen väldigt lite om Gud. Men det säger någonting om din tro på Gud. Jag ger det första. Det bästa jag har till Gud. Jag börjar i den änden utav det jag har fått. Och ge det till Gud. För jag sätter min tro på honom. Åtminstone var det så Abel gjorde. Han satte sin tro till Gud. Synd. De tror inte på honom. Någonstans så börjar det smyga in någonting när jag inte sätter Gud först i mitt liv. Sen går det alltid att diskutera, vad är det att sätta Gud först? Du vet, en del har såna här rangordningar. Först är det Gud och sen är det frun och sen är det familjen. Och så försöker man liksom så här. Och så tänker jag att problemet är bara att det låter fint så här, men hur gör jag det i praktiken? Vad betyder det egentligen? Det där går kanske inte bara så här fyrkantigt boxa in. Men någonstans finns det i mitt väsen att jag sätter Gud först. I mitt liv. Det betyder inte att jag försakar min familj. Jag försakar inte mina vänner. Utan Gud är ju med där. Gud är ju med där. Men när det kommer till skarpa lägen. Så vet jag. Guds väg först. Men Gud säger att du ska ta hand om din familj. Gud säger att du ska ta hand om dina vänner. Att sätta Gud först är inte ett skäl. Att strunta i sina vänner. Att sätta Gud först är inte ett skäl att strunta i sin familj. Eller vad det nu är. Så boxa inte in det där och tänka att det där är fyrkantigt, det är digitalt. Utan Gud är med i allt. Men Gud först, det bästa jag har, det är till Gud. Och så tror jag att han kommer förse mig. Jesus säger i Bergspredikan 6:33 att sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Då ska du få allt andra också. Sök först honom. Gud kommer inte fylla dina begär, men han kommer fylla dina behov. Allt som du vill över, som är sådär modernt ord, som du tycker du googlar fram och tänker det där behöver jag nog. Det är inte säkert att Gud ger det, men det de du verkligen behöver, dina behov, de fyller Gud. Men synden vill alltid lura oss. Vi får inte tro så att vi en gång ger våra liv till Jesus och sen är vi perfekta. Det är inte så det funkar. Johannes säger i sitt första brev att om vi säger att vi är utan synd, så ljuger vi. Men om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder. Någonting hände med Kains hjärta. Någonting hände med hans tillit till Gud. Någonting gick sönder. Syndens konsekvenser. Kain visste någonstans att jag gör inte det som är rätt. Jag gör fel. Man anar att han visste det. För att det står att han sänker sin blick. Och det där är ju väldigt klassiskt. Och återigen så är det ju ofta lättare på barn. Men jag tror att vi vuxna beter oss också sådär. När man försöker fråga och luska ut. Och så vet man att det är någonting som inte stämmer här. Och blicken börjar flacka och den flyger. Och liksom. Och så vågar man inte säga som det är riktigt. När Gud sen frågar, för Kain han har ju till och med ihjäl sin bror. Och Gud frågar, vad är han? Ska jag hålla reda på min bror? Det vet väl inte jag vad han... Fast han ju vet att Gud vet. Ändå så svårt att bekänna. Jag är övertygad om att församlingen, det behöver vara den plats där det är lätt att bekänna synd. Där det är lätt att inte vara perfekt. Där det är lätt att vara brusten. Där det är lätt att komma som man är. Och säga som det är. En plats där det finns mycket nåd. Därför att vi människor gör fel. Ni vet, i vår värld idag. Så ska det ju, om det händer någonting så ska det minsann redas ut. Vems fel var det här? Och sen ska huvuden rulla. Man måste avskeda chefer och man måste avskeda den och den. Och man måste... Och är det någon politiker som har gjort fel, vet du, då är det fel på varenda politiker i hela vårt land. Ja, det vet man ju hur de är. Ja, jag har säkert sagt så. Och så gör vi det svårt för människor att bekänna fel. Vi har ett samhälle som gör det svårt för människor att säga att jag brister ibland. Därför att när man gör fel så får det sådana oerhörda konsekvenser. Så man håller uppe fasaden tills den fullständigt exploderar. Men så ska det inte vara Guds församling. Och Guds församling borde vara med och förändra samhället i en annan riktning. Det ska vara lätt att säga att det blev fel. Det betyder inte att vi ska anstränga oss för att göra fel. Det är såklart inte. Jag tänker att det är väldigt få människor som anstränger sig för att göra fel. De flesta människor, de vill göra rätt. Men så blir det fel ibland. Och då behöver vi göra det lätt att säga, ja men det är okej. Vi försöker igen. Därför att sådan är Gud. När vi läser i Romarbrevet. Kapitel 5 och 6 och 7 och 8 så resonerar Paulus väldigt mycket om synden fram och tillbaka. Och så säger Paulus bland annat att där synden överflödade. Alltså där det var mycket fel. Där överflödade nåden ännu mer. Guds nåd. Och så frågar då Paulus, vad betyder det? Ska vi då synda för att nåden ska bli större? För det kan man ju tänka då. Om det är mycket synd så blir det ännu mer nåd. Och nåd vill vi ha mycket av. Då säger Paulus, visst inte. Och så tänker vi, ja det var ju tur att han liksom ändå markerar lite grann där. Vet, när Paulus säger visst inte, då är det där ett uttryck som är nästan snudd på vad någon som sa. Och det är nästan som en svordom. Alltså han riktigt tar ett riktigt kraftuttryck och bara trycker till liksom. Det är väl klart vi inte ska synda. Men när vi gör det, då är Guds nåd ännu större än synd. Vi kommer ju fel. Jag är ju fel. Du är ju fel. Det blir tokigt. Vår bröstenhet. Den onde som är där och knackar på de här kilarna och bankar in emellan oss. Det är ju en enorm kraft i en kil. Vi använder kanske inte så mycket kilar nu för tiden. Man gjorde det mer förr. Men jag vet ju, jag har ju åtminstone fällt något träd någon gång. Och då använder man ju en fällkil. Och det är att man såg upp bara klingans tjocklek på sågen. Och sen så bankar man in den där kilen där. Och sen när man har sågat klart så kan trädet stå ut åt helt fel håll. Och så börjar man banka på den här kilen. Med bara lite nyxa eller någonting liksom. Och det är ingen särskilt mycket kraft egentligen. Men kilen gör kraft. Och plötsligt så har den knackat in och lyfter det trädet. Så att trädet välter dit man vill ha det. Det behövs inte mycket för att den onde ska vara att knacka in kila. Förrän du och jag börjar sänka blicken. Börjar liksom. Och då ligger synden snart för dörren. Och så blir det värre. Så blir det värre. Vi behöver göra det lätt. Att rycka ur de där kilarna. Lätt att säga förlåt. Inte hålla emot människor allt möjligt. Vet ni vad han sa för så många år sedan? Vet ni vad den gjorde mot mig? Vet ni? Ja, det gjorde han säkert. Men vi behöver göra det lätt. Och rycka ur de där kilarna. Vi måste ha mycket nåd med varandra. Mycket nåd. Mycket nåd. Romarbrevet 6:23 så står det att syndens lön är död. Syndens lön är död. Denna död som skiljer oss ifrån Gud. Det som gör att Gud har svårt att nå fram till oss. Vi har svårt att nå till Gud. Synden skiljer oss. Syndens lön är död. Lön. Ja, när får du lön? Ja, oftast har jag ju fått lön när jag har jobbat. Och så fyller man i en tidsrapportering och sen så kommer det lite lön efter det där. Det är ju en konsekvens av någonting jag har gjort. Lön är ju en konsekvens av någonting som du har gjort. Och synden är konsekvens av dina och mina fel. Men Romarbrevet 6:23 slutar ju inte där. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre. Guds gåva. När får du en gåva? Ja, kanske när du fyller år. Kanske på jul. Och ibland får du en gåva ändå. Men en gåva till sitt väsen, det är för att du är du. Inte för vad du har gjort. För då är det en lön. Ja, tack för att du hjälpte mig att vattna blommorna. Och så får du en gåva. Det är ju lite egentligen en konsekvens av någonting du har gjort. Men Guds gåva har ingenting att göra med vad du har gjort, utan har att göra med vad han har gjort. Jesus. Att han tog synderna. Och det är en gåva till dig. Och du kan inte vattna Guds blommor för att få rättighet att ta emot den där gåvan. Utan det enda du kan göra är att säga tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Så fort du ska börja förtjäna hans nåd, så tappar den sin kraft. Du får bara ta emot. Säga tack Jesus. Därför att det är en gåva till dig. Och den kan inte tas emot på något annat sätt än som en gåva. Det här är en gåva. Åh Jesus. Jag vet inte om jag har så hemskt mycket mer att säga egentligen. Jag ville bara ta det liksom enkelt. Du är ju frälst på grund av vad Jesus har gjort. Inte på grund av vad du har gjort. Och det jag vill säga till dig idag, det är att tvivla inte på din frälsning. Har du tagit emot Jesus, så är du frälst. Vet, jag har satt många gånger med en äldre herre. Han lever inte längre, han är hemma hos Jesus. Men i vår församling hemma. Många gånger var han framme vid första bänk. Och bad. Och sa, vet jag, jag vet inte om jag är riktigt frälst. Är jag verkligen riktigt frälst? Och jag tänkte, jag sitter denna man. Så många gånger har sån trosvisshet. Så många gånger. Och alltid var med på våra bönemöten. Alltid med på varenda samling. Jämt. Och sitter han ändå och funderar på, är jag verkligen frälst? Tänkte, vad är det som har sått sig in i honom? Varför tvivlar han på det? Är du frälst, så är du frälst. Alltså, du får anstränga dig duktigt för att du ska ramla ut ur Guds nåd. Jag vet inte om någon människa riktigt lyckas med det. För att jag tror att Guds nåd är så stor. När du har ställt dig på hans nåd en gång, då verkar hans nåd. Och den räcker långt. Den räcker långt. Nåd över allt förnuft. Nåd över alla gränser. Allting den över gränsen. Nåden som Herren ger. Så du vet att när du faller, för det gör vi, då faller du inte ut ur hans nåd och behöver bli frälst igen. När du faller, så faller du på klippan. Då faller du i Jesu famn. Du faller i hans nåd. Du ramlar inte ut hans nåd. Du är frälst när du har tagit emot Jesus. Tvivla inte på det. Låt inte den där onde vara där med sina tvivel och viskningar och små kilar och banka in. Du är frälst. Guds nåd, den gäller och den verkar. Vi behöver ta emot Jesus. Vi behöver ställa oss på klippa, men när du har gjort det, då är du i hans nåd. Då är du i hans nåd. Amen. Mm. Jesus, Jesus, tack för att du är här, Jesus. Tack för din nåd som verkar. Tack för din nåd, Herre, som verkar genom hela historien. Tack för det du gjorde på korset, Herre, som